Girl, you'll be a woman soon.
Ja, hallå!
Är vi live on tape?
Ja, det är vi alltid. Direkt ifrån bilen på Bjärehallen.
Ja, perfekt. Välkomna till This is 40. Det här är Karin Bastin.
Och det här är Isabel Massini.
Jag kommer tänka på några sådana givna diskussioner och så här samtal som har varit, inte samtal utan bråk den här sommaren, är så här, vem är på vilken procent och vem har minst eller mest pluppar?
Ja, men det är jättebra att du vet.
Och det är så här, nej men det är så här, det här om dagen var det någon som bara slet ur sladden och bara, och så var det så här, det var som liksom, jag kan inte nämna några namn för de kommer bli så arga på mig. Men det var så här bråk om sladden. Och den ena skrek att den hade 1% och den andra hade 16%. Och jag var typ så här 23%. Men jag behövde ha mycket mer procent för jag skulle göra någonting. Så skulle man då försöka så motivera vem som liksom förtjänade den här sladden mest av alla.
Alltså den här eviga bråket om laddsladd alltså.
Ja. Och hur många procent vem och var och en har.
Man vet sen ju hela tiden vad ens barn ligger på för sorts procenthalt hela tiden.
Alltså, det är så
alltså i Grekland hade jag aldrig över 10%.
Nej, men det är hemskt. Vet, det att man aldrig får ladda upp 100% för någon annan jävel tar sladden. Så säger man också så här, alltså man säger till var och en, inte så här till hela familjen så här, hörni nu får ni inte ta min sladd, utan man säger, du Harry får inte ta min sladd, Henrik du får inte ta min sladd. Du får inte ta min sladd, och då är det så här, för att jag ska jobba, jag ska ha en podd. 5 sekunder senare går man ner och ser att de har tagit sladden, trots att man har pratat med var och en, och var och en har sagt att nej, jag kommer inte ta sladden.
Alltså, först och främst måste jag säga, alltså, i Grekland som sagt, jag hade så här stressutslag på grund av det här.
Ja, det
att jag inte hade något, alltså att jag alltid låg så här på 10%, att den var så att, du vet, att man tänkte att den kommer stanna av, stänga sig.
Ja, den låg liksom på den här low,
gul.
Alltså på den här low-sidan hela tiden.
Gul liksom, hela tiden.
Nej, men när man har fått den där varningen
den var under, nu är det liksom mellan 10-5% liksom.
Ja.
Men sen så har vi ju då köpt på grund av var i sladden problematiken, så har ju Filip då köpt någonting som vi har börjat kalla för bläckfisken, som är då liksom en mackapär med då massa sladdar i, och dessutom så här, du vet, man kan ladda sina hörlurar.
Men du, för då undrar jag så här, för att jag har ju också en sån där det är så här många hål för liksom vardera sladd, men då försvinner ju sladdarna ur de där hålen ändå, så att jag skulle behöva någonting där sladdarna sitter fast, där de inte kan ta ut dem överhuvudtaget.
Precis, men då tar de ju bara sladden i väggen, det är det, alltså då tar de ju hela skiten bara.
Man skulle behöva borra fast den i väggen, hela liksom grejen.
Det har ju Filip gjort med fjärrkontrollerna till exempel i vårt hus. Han bara, jag är så trött, han är så trött på att aldrig hitta fjärrkontroller, att de folk snor dem. Så han har hittat så här på nätet någon sorts här, som gör, alltså det är så irriterande, för du vet, det sitter fast i alla fall i varje rum, och det vill han också göra med både borstar och saxar, för att säga att det är alltid borta.
Hårborstar, pincetter, allting ska bara sättas fast, allt ska bara limmas fast, så när man ska så borsta håret får man liksom lägga sitt huvud ner på bänken och borsta mot bänken, för att det är liksom, allt att det försvinner. Jag håller på att bli tokig.
Men och här nu då när jag skulle podda, då hade jag ju satt min dator på laddning som de spelar någon sorts spel med. Min dator är ju som en leksak för dem liksom. Och då hade jag satt den på laddning, och sen mycket riktigt kom jag hem nu, för jag har varit och hämtat då Greta på seglarskola. Då hade ju någon tagit ut den. Och då hade jag ju 84% bara.
Ja, men det kommer du klara dig på, för det kunde ju varit mycket värre. Men det här, det jobbiga är den här grejen som du återkommer till. Den här med stressen, att hela tiden veta att man inte har full laddning. Att man, och så i mitt fall, att jag vet att någon kommer ta den, trots att alla har lovat mig att de inte ska ta den.
Ja. Allt är det.
Att man kan inte lita på en person i sitt eget hushåll.
Ja, det så måste vara i liksom någon sorts survivor mode hela tiden.
Jag vet. Ja, men det är så här Hunger Games med så här telefonen.
Ja.
Men och sen så är det så här ute på landet, då är det också så här, vem kopplade sig på sist på wifi-en?
Ja,
det är så här, alltså så fort vi kör in på gårdsplanen, då är det så här, alla bara upp på wifi-et, för den som åker på sist på wifi-et, och då är det den som ryker först när det blir liksom för lite täckning. Och jag kommer ju alltid på sist, för då har ju de andra redan kopplat på. De andra har ju liksom, de andra har ju 2 eller 3 devices var, plus att det redan är då min mamma, pappa och en annan familj.
Ja, du är hos dina föräldrar nu, va?
Ja, det är ju så många devices på den här. Så att för mig är det så otroligt dålig mottagning. Och trots detta Jag kommer återkomma till det här filmtipset senare, men så låg jag ju kolla på en serie igår, trots att jag liksom var tionde sekund så stannar skärmen.
Det är så irriterande när det gör det.
Ja, men det är så spännande så att jag bryr mig inte, jag hänger ändå kvar. Då förstår du hur liksom illa läget
är. Oj, 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 det får vi ta sen, tv-tipset. Mm. Men nu ska vi säga vi välkomna till This is 40 i alla fall, va? Eller har vi sagt det?
Det har vi redan gjort. Det här ska jag kunna prata om så länge som helst. Och vet, jag blir så glad när jag pratar om det, att jag äntligen får prata med någon som är i samma situation, som förstår.
Nej, alltså, men det måste ju alla vara. Alla som har barn.
Det är ju ingen idé att jag pratar med mina barn om det, eller min man. Nej, för att alla det är så här samma skrotkorn. De skiter ju mig. Alla, det är så här survival. Det är Hunger Games. Det är bara så här,
Survival of the fittest.
Survival of the fittest, ja. Vem tar sladden först och så här.
Ja.
Ingen litar på någon.
Och alltså, det blir ju stressigt när man är både utomlands eller på sommaren, och att veta bara också att inte ens barn, någon av ens barn inte har procent. Det kan ju förstöra en hel eftermiddag liksom.
Ja, men jag vet, men det är ju hemskt. Och också säga att jag är den då som alla mina familjemedlemmar packar i för sig själva.
Även Ellie?
Ja, hon gör faktiskt det.
Jo, men hon kan ju inte ta med sig bra saker, det är omöjligt.
Nej, jag får ju alltid dubbelkolla och så får jag ju ta med extra grejer. Men sen så har ju jag, packar jag alltid typ så här, 2 laddarsladdar kanske. Men det här är också väldigt irriterande, för då är så här, barnen, eftersom de då vet hur viktigt det är med laddningen, de är väldigt duktiga på att ta med sig egna sladdar, men då kan de ju ta en sladd ur min väska och packa, och så har jag liksom bara en sladd kvar. För jag har ju en man som absolut aldrig någonsin skulle packa en sladd. För han räknar ju kallt med att han kommer ta de andra sladdar.
Ja, det är ju typiskt sådana. Men, där måste jag säga att jag är med som Henrik i vanlig ordning. Jag menar att räkna med att Filip har med sig bläckfisken, som numera har bytt namn från bläckfisken till krabban av någon anledning. Så nu är det så här, vad är krabban? Vad är krabban?
Alltså, jag var 1%! Vad fan är krabban?
Folk letar efter den här krabban. Nej, men Greta, varför har du tagit krabban? Du
vet, alltså, gud. Men du vet, och så tänkte jag på hur stressade vi är. Hur hemskt det här är för de här barnen som ska uppleva den här stressen. För att även om de nu då tar alla andra sladdar, så är det ändå så här, det här är ett stressmoment som vi inte hade under våran uppväxt.
Nej, men det måste väl varit något annat vi stressade över då. Jag vet inte vad det för sig.
Men jag vet inte om du kan hitta någonting som närmelsevis är så stressigt som den där, som de tycker att det är att ha 1 eller 4%.
Nej, för grejen är ju att det är ju lite så också att barnen av idag har ju liksom tappat det här med att ha tålamod. De vet inte vad det betyder.
De har ju ingenting. Nej. Det är ju så här omedelbar tillfredsställelse på grund av de här apparaterna.
Precis. Så vi hade ju nog ganska bra tålamod ändå, eftersom vi flera timmar inte hade saker att göra och inte ens något att titta på. Eller så.
Nej, vi hade ju ingenting att göra. Ja.
Så att, då lär man väl säga att...
För där är vi ju nu på sommaren, med så här sluttampen på sommaren. Jag hörde några andra här diskutera att så här, nästa år måste ni ha sommarjobb. Att de sa det till de barnen.
Ja, gud ja.
Och det var ju som ett straff för att barnen klagade på att det var tråkigt. Så var det så här, nästa måste ni ha sommarjobb. Men vi hade ju såklart sommarjobb i den här åldern.
Såklart, gud. Nej, men så det ska de ju ha.
Så det var den andra familjen här som sa det angående sina barn. Så här, nästa år måste ni ha sommarjobb. Och sen så gick jag iväg och skulle göra det här. Och då var det någon som bara så här, åh gud vad tråkigt, vad ska vi göra nu? Jag bara, nästa år ska ni ha sommarjobb. Vad tog jag deras?
Ja, perfekt.
Och då var den personen, jag ska säga, det var Cesar. Han bara, men jag är ju för liten för sommarjobb. Jag bara, va? Du är för liten för sommarjobb? 13?
Nej, det är han inte.
Absolut inte.
Nej, gud. Då hade man ju jobbat länge. Mm. Sen, när man var 13-14, då hade man ju riktiga jobb.
Ja,
alltså
absolut.
På riktiga företag. Det var ju så konstigt. Hur kunde man få lov att ha det? Alltså varför var det lagligt då? Det ska ju inte vara lagligt nu. Att typ
men man jobbade ju ofta på någonting som ens föräldrar hade fixat. För jag fick ju alltid sommarjobba på min pappas olika firmor.
Ja, mitt första så här riktiga seriösa jobb var ju på Park Hotel på room service.
Det är seriöst.
Och då var jag alltså 14 år. Och det var för att en tjej som skulle ha det jobbet kände jag. Jag råkade möta henne på gatan. Hon var lite äldre än mig. Hon kanske var 16-17. Så hade hon fått reda på att hon var tvungen att opereras. Så hon bara, kan inte du ta mitt jobb om du behöver ett jobb? Alltså inte så att jag gick på någon i anställningsintervju eller någonting. Utan istället för henne så dök jag bara upp. Förstår du? Alltså det var liksom så här, och de hade inga papper eller för något, alltså avtal eller någonting. Så jag där, du vet, Park Hotel Room Service, Isabel Monfrini. Då var det ju så här fylletrattar ute på rummen som skulle ha vinflaskor och du vet, drinkar och så. Då var jag ju tvungen att säga, vad är det bästa? Vilken druva? Vilka, du vet, sådana där frågor. Vilken är den bästa röda flaska? Alltså jag var ju 14 år.
Ja, det är otroligt alltså.
Ja, så jag fick ju ljuga, du vet. Ja, men det är den här kabinén, och så här, kunde ju ingenting.
Okay.
Och sen upp till de här liksom killgängen som hade typ så här bachelor parties. Och så öppnar de här vinflaskorna.
Sjukt, alltså. Det är så
jävligt. Ja, det hade inte varit lagligt idag. Men det var jävligt kul. Och det var kul för att man hade såna här... Jag älskar ju hotellvärlden. Jag har alltid drömt om att äga ett hotell.
Så
kul. Alltså, ja, du vet. Att se hotellvärlden inifrån på det sättet. Liksom.
Sjukt kul. Och så jäkla spännande, ja, i den där åldern.
Jag hade ju många månader. Alltså, du vet, när man måste göra morgonen. Då börjar man ju vid 5, liksom.
Mm.
För hämtar du vet, de där pappersgrejerna som man satte ut nu, vad folk skulle ha till frukost.
Mm.
Det finns kanske inte så mycket sånt längre.
Men jo, det finns det fortfarande.
Finns det? Det är ganska, det är jävligt old school.
Ja, fast det finns ju på typ alla hotell som man är på. Men det är ju, helst av allt vill man ju gå ner och köra buffén. Så
ja, men det är precis. Men vad har man mer haft för sommarjobb? Vad har du haft för sommarjobb?
Alltså från 13 års ålder tror jag att då jobbade jag på riktigt liksom på en pizzeria varje helg. Så den sommar jobbade jag ju såklart också på.
Ja, även på hösten liksom. Ja, bra. Ja.
Ja, gud vilket jävla slitjobb det var. Men innan dess så hade jag ju massa olika så här. Men jag ska berätta om det sjukaste. Jag vet inte ens om jag kan berätta om det för det är så jävla sjukt. Men min pappa har haft ett olika företag. Ett företag han hade. Undrar om man kan berätta det här. Men det var ett företag han hade, var en idé om att de skulle förvara säkerhetskopior på så här viktiga datagrejer. Du vet när saker och ting låg på floppydiskar.
Ja.
Som var som en så här hård, det var ju som före CD-skivor och sånt där.
Ja.
Så hade man ju alla viktiga grejer på floppydiskar. Och då hade han och en kollega, de hade jobbat på stort dataföretag innan. Och så hade de liksom, höll de på med så här datasäkerhet och så tror jag. Och sen startade de den här firman som var då ett jättestort källarrum. Någonstans utanför stan där de då skulle förvara stora företags floppydiskar. Jätteviktig information som absolut inte fick komma bort och sånt. Och då var ju det att ett av mina sommarjobb var just städa de där lokalerna. Och då gick man ju runt där. Men förstår du, sjukt oproffsigt att jag gick runt där bland de här säkerhetsgrejerna.
Mm. Ja, men fast det var ju ändå din pappas. Det tycker jag ändå känns rimligt. Plus att om det är någon man inte behöver vara rädd för, är det väl ens 13-åriga dotter att den ska stjäla någonting, så att säga. Men däremot så skulle jag nog säga att folk skulle idag reagera på att du var 13 år och jobbade åt din pappa.
Mm.
För att det här
är... Nej, men det här var innan 13, Lisa. Det här kanske var 11 eller 12.
Ja, men det, men, alltså, det är ju så här, då skulle ju typ så här kunna bli så här barnarbete, PK-samtal och sånt. Alltså för när stora svenska klädföretag till exempel blir liksom hotade av att de har barnarbetare i Bangladesh och sånt där. Hur gamla är de liksom? Man kanske inte får jobba i Sverige när man är 11-12 längre.
Jag har ingen aning.
Nej, jag vet inte heller.
Jag har ingen aning. Men sen då 13 så var pizzan och det. Och sen vid 14
eller 15... Jag måste ta en fråga om pizzan. Var det ett ställe där du hade kompisar som gick liksom och käkade pizza?
Ja, det med.
Ja, så men det måste ju varit lite kul, eller?
Ja, men det var lite kul. Och sen var det ju sjukt mycket också så här sunkiga alkisar och sånt där.
Ja.
Du vet, så stammisgubbar. Så fick man typ...
Men det kan ju också vara kul.
Ja, men det var ganska kul liksom.
Men restaurang
ja,
är ju slutet.
Nej, men det var rätt roligt. Och sen, när jag var 14 eller 15 tror jag, då och drog jag min bästis Lisa till Gotland. Första sommaren vi drog till Gotland själva. Och bodde vi på någon så här camping vid Snäck i ett jävla tält. Och lyckades skaffa extra jobb och jobbade i kiosken där.
Bra.
Men alltså man var ju så otroligt...
Var det bartender vid 14?
Nej, men man var ju så otroligt driven liksom.
Ja, och man fick
jobbade
ju...
man där i liksom kiosken, man sov i tältet, sen jobbade man i kiosken. Man hade ju liksom noll föräldrar där eller någonting.
Nej, men precis, varför släppte de iväg oss?
Helt sjukt, man ringde ju aldrig hem eller så.
Det fanns inga telefoner. Sen...
Nej, och sen sommaren efter tillbaka till Gotland och då jobbade jag så här. Ja, men det har jag ju berättat om när jag sålde rosor. Jag var ju sån total katastrof. Jag fick ju så här...
Vänta, var du en sån här som gick från bord till bord och sålde rosor?
Ja, exakt. Jo, när jag var 15 eller 16 och lyckades ju inte sälja en ros, så att jag fick ju så här ofta låtsas som att någon typ hade snott alla rosor eller att jag så här ramlat i en buske och de gått sönder. Ja. Sålde munkar.
Aha, på stranden typ, eller vadå?
Nej, men det är såhär, cykel, såhär, jag kommer inte riktigt ihåg det var, men du vet såhär, munkkiosk typ.
Ja.
Man fixade jobb till sig själv.
Ja. Jag hade ju ett jobb även på ett annat hotell här nere i Båstad, eller rätt sagt utanför Båstad, som är typ en timme här utanför. Mm. Då tog jag ju moppen varje morgon, 4 på natten. Mm. En moppe, och då skulle du inte tro att jag hade någon flott moppe, utan det var en moppe från 60-talet som skulle kunna så återigen rasa ihop vilken sekund som helst. Och där 4 på natten tyckte min mamma att det var helt naturligt att jag skulle ta den här moppen och åka då på motorväg och allting. Liksom, ja, kanske var 30 minuter utanför Båstad då. Och sen så då jobba, det var ju också börja då, alltid klockan 5:30 eller 5 eller vad, för att fixa frukosten till alla de här tyskarna som åkte genom Sverige.
Ja, det var otroligt. Man fick ju inte pengar av sina föräldrar. Alltså man fick, jag fick ju barnbidraget, men man fick ju inte en spänn utöver det. Det var ju så här, löste själv liksom.
Jag fick ju också barnbidraget, och när jag fyllde 18 så hade mamma glömt bort att hon skickade in pengar från sitt konto till mitt konto. Ja, så att i flera års tid fick jag ju barnbidraget in på mitt konto.
När du var vuxen liksom.
Utan att säga till liksom. Så var jag i Schweiz. Ja,
och då fick ju inte hon ett barnbidrag, så att hon betalade bara dig.
Precis, så att hon blev ju, det var ju bara 750 kronor som tickade varje månad utifrån hennes konto. Och jag var ju sjukt nöjd med det här upplägget som jag förstod att hon aldrig skulle komma på. Tills den dagen hon kom på det. Och då var jag då nere i Schweiz hos min pappa. Mm. Alltså... som hon ringer då, va? Helt galen. Mm. Och det sjuka var att hon kunde inte tänka sig att jag hade liksom, du vet, gjort av med det på typ så alkohol och cigg och sånt. Utan hon, det som hon var mest arg över var, eller hennes fråga var, har du köpt kokosbollar för pengarna?
Ja.
Jag hade kunnat åka på kryssning.
Ja, det hade hon ju också. Det är jättemycket pengar.
Jo, men jag bara, mamma, du skulle aldrig åka på kryssning. Så jag vet inte, nej för sig, men ändå. Jag skulle kunna för de pengarna.
Ja. Så jäkla roligt. Mm. Så himla kul. Lite... tänk om du hade fortsatt så här upp nu. Så här
ja, det hade ju varit perfekt.
Helt perfekt.
Uh-huh. Nej, så det, men sommarjobb och det tror jag, det är ju liksom väldigt bra. För det märker jag ju nu när Greta är på seglarkurs eller seglarläger eller vad fan det heter. Det är hon då mellan 9 och 4 varje dag. Då märker man ju liksom att det här, för det måste väl alla känna nu här i slutet på sommaren, den här liksom irritationen i familjen så att säga.
Mm.
Att man
alltså om det är någon där ute som inte känner det, då blir jag typ förbannad.
Nej, men då säger vi ju grattis.
Man kan liksom inte vara med varandra på det här sättet utan att så här känna irritationen.
Nej, men man undrar ju också, det skulle vara kul att höra er, vad tjafsar man om liksom mest egentligen? Mm. Är det vem det är som ska åka och handla mat eller vad man ska äta till middag eller att det ska ätas godis varje dag och chips varje dag?
Vet du vad grejen är? Det är nog det här med att saker och ting går på repeat som gör att man blir så irriterad. För det är så här, även om man gör härliga grejer, även om det är härliga middagar och alla de här grejerna, så är det så här, det är varje dag så ska det göra samma sak och varje dag ska det fixas en middag och varje dag ska det där göras.
Men det ska du väl göra hemma också egentligen?
Ja, men det är någonting att det blir ett så här avbrott när man har liksom...
när de går i skolan och så, det är som nu då.
Ja, men eller när man är i sitt så här... när man är i sitt permanenta hem, det blir liksom någonting annat än när man är på ett landställe eller man är på semester. För det blir liksom, nu är det, när man har gjort det här, man är ju klar liksom.
Ja, ja, nej, men jag tror
en
att
gång, det... ska man göra det en gång till, det är liksom...
det är nog ganska mycket tjafs i stugorna runt om i Sverige just nu.
Absolut.
För de enda som är riktigt lyckliga är väl de här som är på Expressen och Aftonbladets löpsedlar om sexorgierna.
Nudisterna,
och tantrasexet och nudisterna.
Det är sex överallt nu. Det är också, det märker man ju också i slutet av sommaren. Det blir mer och mer sådana artiklar i tidningarna. Det är så här,
vad var den där sjuka? Jag är på gång, jag är kåt och är på väg. Jag är kåt och på väg.
Ja,
alltså typ så här, som sjukt läskig. Man ser det framför sig en person som bara åker i en bil helt kåt. Helt kåt och på väg. Vart är du på väg? Jag vill veta exakt adress, att jag ska vara så långt ifrån den adressen som möjligt. Ja, det här är enkla knepet för att slippa droppsnopp. Så det är en jättekuk. Den har du sett, va? Den har ju legat i 3 dagar nu. Den är så läskig. Först är det en kalsong med massa kiss på, alltså med en sån stor snopp så att jag typ aldrig har sett något större. Vi måste ju ta screenshoten.
Ja.
Och sen får man se snoppen i liksom har du sett den? I en sån här liksom droppsnopp. Vet vi ens vad det här betyder? Är det att det kommer lite kiss? Det kommer lite kiss efter att man liksom, men liksom vad fan? Det är väl ingen nyhet eller?
Det kan inte vara en grej som ska vara på en tidning. Det kan det faktiskt inte vara, för det är faktiskt... det är liksom...
det är så sjukt.
Men det har ju varit några riktiga så här klassiker i sommar.
Svenska swingers berättar, i lördags var vi 18 stycken, strandorger och bastu 6, ja. Sara 33, vår hemlighet.
Det är det, nu folk ligger in i stugorna och är uttråkade och vill läsa sånt här liksom.
Så är det. Jag är kåt och på resande fot. Det var så där. Rastplatser, parker och bad. Ja. Här möts främlingar för sex. Mm. Alltså, så läskigt på premium också, så man kan inte se var det är någonstans. Så man blir... Som jag inte har premium.
Det är därför man måste ha premium. Jag har ju premium. Det är klart. Man vill inte läsa det, men man är tvungen att klicka på det. Det är hemskt. Ja, det är hemskt.
Och den här veckan så fortsätter vårt underbara, sköna, mysiga samarbete med Flowlife.
Är det okej att vara den där mamman som har med sig sin Flow Gun Go till fotbollsmatcherna?
Ja, men såklart. Alltså vadå, den är bio.
Jag har den i picknickkorgen när jag åker båten.
Ja, och i strandväskan. Alltså självklart. Alltså det är ju man kan inte missa en sekund på att vara utan sin Flowlife-produkt. Alltså så är det bara.
Nej, för det kan ju maximera varje tillfälle liksom. Ja. Där det också finns en chans att man kan liksom känna sig lite så här spänd och så. Då är det ju helt perfekt att ha med sig den.
Verkligen. Flowlife vill trita oss lite extra den här sommaren. Och därför har grymma sommardeals på olika produkter med kampanjpris på flowlife.com. Och dessutom ger koden THISIS40 10% extra på redan nedsatta varor och 20% på sådan som är på ordinarie pris.
Fantastiskt. Och som vanligt gäller den här helt sjuka grejen med att det är 100 dagars nöjd kundgaranti så man får chans att känna sin produkt i lugn och ro. Men det betyder ju också så här, ett företag som vågar ge det vet ju att man ger ifrån sig produkter som är liksom 100% perfekta.
Ja, fantastiskt.
Gå in på flowlife.com nu. Folks tålamod tryter i slutet av sommaren. Man blir irriterad på varandra och dåliga sidor kommer fram mer och mer.
Alltså jag tror att statistiken säger att väl, alltså jag kan ljuga, men att man skiljer sig efter sommarlov. Alltså det är då det är som mest sådana beslut tror jag.
Ja, och det är ju inte konstigt för det är ju liksom helt sjukt att sitta på varandra på det sättet. Men vi pratade ju om det förra veckan att våran kompis Maja, som vi älskar så mycket för att hon är våran bästa kompis, men också för att hon har så sjukt bra råd att ge i olika situationer. Och nu, hon är ju också en terapeut. Vi ska fråga lite exakt vad hon är för någonting. Hon ska ju vara med och svara på lite frågor från oss och er, tänkte vi.
Det är så kul. Du ringer henne då.
Hej, vi tänkte börja med att fråga lite bara för vi har ju sagt att du är vår expert och att du är så otroligt bra på att ge oss råd och svar om saker och ting. Och du är ju expert på riktigt, så att vi skulle vilja veta vad du är. Kan du inte berätta?
Vad jag är? Förutom då min stora fjäderhatten, att jag känner
er. Mm. Det är en jättefjäder.
Ja, jättefjäder. Nej, men jag började i tv-branschen. Och jobbade på ZTV och sen så flyttade jag till Washington och jobbade på ABC, vilket fick mig att börja plugga på New York University. Och där fick jag liksom upp ögonen för psykologi och började läsa det där. Flyttade hem till Sverige och avslutade en socionomexamen och sen har jag pluggat vidare till KBT, terapeut, och jobbar som just det inom psykiatrin i Stockholm.
Mm. Exakt, så du har liksom en riktig renommé. Du är en riktig person. Du har ett riktigt jobb till skillnad från oss. Men, och idag har ju vi då fått en fråga. Så jag ska läsa upp frågan nu. Hej Issa och Karin. Tack för en inspirerande podd. Det verkar så härligt att som ni vet vad man tycker och känner om saker. Jag brukade vara sån men vet inte riktigt när det ändrades. Men nu lever jag sedan ett par år tillbaka i en relation som jag ömsom tycker är bra och värd att kämpa för. Och ömsom tror jag att den är väldigt destruktiv för mig eftersom vi ofta bråkar och inte når varandra. Mina kompisar säger till mig att min pojkvän är narcissistisk. Men är inte alla lite av den typen nu för tiden? Pojkvännen är också väldigt kärleksfull. Men hur som helst så kan jag inte sluta tänka på om han är narcissist eller inte. Det har blivit lite av en tvångstanke för mig. Han kan bli väldigt arg om jag tar upp det här. Men sen blir han oftast gullig och kärleksfull. Hur vet man vad som är sant?
Gud, vilken bra fråga.
Ja, men det här är en fråga som är sjukt intressant.
Ja, jag tror att... det är en jättebra fråga. Ja. Och jag tror att alla har väl frågat sig, är jag samma som narcissist eller är jag en narcissist? Grejen är att man har ju drag för att kunna överleva, kanske särskilt i den här kulturen som vi lever i, så premieras ju narcissistiska drag också. Mm. Och det är inte bara sett på liksom, som någonting som man behöver arbeta bort. Och när man föds och liksom, upp till ett år, då ska man ju vara narcissist.
Ja, för det är någon slags överlevnad.
Så kan man liksom nyansera den där dragen lite grann. Men för att få liksom, en diagnos, det är inte så många som har, det är 1% kan man säga. Mm. Men de som har narcissistiska drag som försvårar liksom, relationer, det är 20% och det känner jag ganska mycket.
Det är ganska mycket. Så det är liksom, av 10 kompisar så är det 2 som har det. Det är rätt mycket.
Det är väldigt mycket. Ja,
vilka tänker du på då?
Henrik eller?
Ja. Och när man tänker på de som har narcissistisk omgivning, visst är de ganska charmiga, det är ganska kul att ha dem med på fester.
Mm. Absolut, men, ja. Men det,
ja,
ja, det är det. Mm. Men, ja, men det är det jag säger. Jag tror ju att det är så här ganska många som har kanske en del av dragen och så. Men det är, så här, det är ju oftast det är ju personer som har ganska stora personligheter.
Ja, verkligen. Men det är ju liksom de som har då en slagsida över där det blir destruktivt. Och där man hamnar, om man hamnar i klona på dem, då är det ju då är det slut på det skärmiga. Och liksom baserat på frågan kan man inte diagnostisera hennes pojkvän eller inte diagnostisera. Men däremot så säger man ju vissa saker som jag tycker är lite red flag. Och det är ju att hennes kompisar har börjat ta upp det här. Hon säger att hon har tappat sig själv.
Mm.
Och att hon börjar leta. Och när hon letar så är det liksom både fram och tillbaka. Så det finns mycket positivt men det är också negativt. Och att hon vill kämpa. Och vi kan återgå till det här saken lite senare. Men jag tycker att det är intressant att bara säga att i en relation med en narcissist, då är 20% är ju sagolikt.
Mm.
Alltså så sagolikt att det är kanske svårt att få den upplevelsen i liksom en relation med liksom en vanlig människa, så att säga.
Mm.
Men att 80% är destruktivt. Och de här 20%, de är ju så illusoriska. Eller de är ju... Det är en illusion ju. Och det finns ju massor olika komponenter varför man liksom har svårt att lämna en narcissist. Men om vi börjar på en slags symptomlista så ska man ha 5 av de här för att kallas då för narcissist. Kommer du tänka på Henrik nu?
Ja, det är... Nu sitter jag med listan här så kryssar.
Brist på empati.
Men den kryssar han inte i, för han har jättemycket empati. Ja,
han är sån känsla
med rätt personer. Han har ju vissa personer han inte har empati för, såklart.
Nej, men vadå? Det handlar, han är en empatisk människa.
2. Att man har ett visst typ av berättigande. Alltså att jag är lite speciell. Jag kan vara lite utanför boxen. Vanliga regler gäller inte mig.
Den kryssar han ju i.
Ja, den kryssar han i. Den kryssar Filip också.
Ja.
Ja. Nu tror folk att det är jag som har skickat in det. Frågan.
Okej, 3. Han, eller hon för den delen. Men det är ju lite mer överrepresenterat för män. Så att det kanske blir så att jag flinkar till han ibland. Hen har en fot i en fantasivärld. Alltså, fantasivärld är inte så här, och en dag ska jag... bli lycklig eller harmonisk. Det är mer såhär, jag ska bli huvudrollen på film eller jag ska ha snyggaste tjejen. Eller, och det är en fantasivärld som är liksom ganska, handlar ganska mycket om ytlighet. Och, vilket förs in på 4. Väldigt fokuserad på ytlighet och materialism.
Mm.
Och vill associeras med sådana människor. Det behöver inte bara vara materiella saker, men bara som då ger status i den.
Alltså jag förstår, jag tycker du förklarar så bra. Jag har redan här nu kryssat ur Henrik, han är inte narcissist.
Tre kvar då.
Ja.
Kroniskt sökande efter validering och uppmärksamhet. Har jättesvårt att klara av att få kritik. 6. De har en tendens att hamna i ett okontrollerat raseri. Det är svårt att reglera sig. 7. en viss typ av arrogans mot andra, invalidering av andras känslor eller förminskande av andra.
Men vad, finns det någonting man kan göra liksom för att kunna leva med en narcissist, om man skulle vilja fortsätta leva med en, med en sån, så att säga?
Kan man liksom bli lycklig med en sån narcissist? Kan man ha ett bra förhållande?
Alltså jag skulle säga att det korta svaret är nej. Det korta svaret är att om du, som den här personen som ställer frågan, om hon kan se sig om efter ett liv med en annan person, så skulle jag uppmuntra till det. Mm. Men det finns ju personer som faktiskt inte kan lämna av olika anledningar. Mm. Och då kan man ju dels genom att ha rimliga förväntningar på den här personen.
Mm.
Också lite så här radikal acceptans. Att den här personen kommer aldrig att ändra sig. Det finns en viss typ av psykoterapi som fungerar. Men då måste personen i fråga ha... vilja ha hjälp. Ja. Och det ligger ju lite i narcissistens natur att inte kunna se de här beteendena själva.
Mm.
Och sen så är det också att man ska förhålla sig till narcissisten som liksom, de, på engelska är det ett ord, eller liksom grey rock, ett gråsten.
Mm.
Att man ska liksom vara så pass liksom tråkig i situationen så att den här partnern liksom förlorar sin sitt bränsle att liksom trycka ned eller göra det förvirrad. Så du ska inte förklara vad du känner, du ska inte försvara vad du känner, du ska liksom respondera istället för reagera.
Mm.
Och du hör ju själv när jag säger det här. Det är liksom,
det är inget liv.
Nej,
det är ju inget liv. Alltså, det känns jättetråkigt och hårt att säga så. Men det är ju ingenting som man vill se en människa leva i på det sättet. För det är ju liksom, det är ju jättehemskt.
Mm. Men det är ju det som händer, tänker jag, varför det är svårt att lämna. För mig, jag tycker att man ska ha respekt för om man har en kompis, och oftast är det så här, man får höra av andra så här, vadå, varför lämnar henne inte bara? Varför lämnar hon inte bara?
Mm.
Och det som händer är ju att det här blir liksom ett långsamt mönster av det blir en upptrappning av liksom, av det så här gaslighting. Har du hört det?
Mm, absolut, absolut.
Och som att det blir lite som att man får inte äga sin egen historia, vilket gör att man liksom långsamt men säkert tappar liksom tillit och omdöme till sig själv. Mm. Och människan är ju också så här, vi älskar ju att samarbeta. Vi vill ju egentligen bara vara sådana här fiskiga.
Ja, och man vill att saker ska funka liksom.
Man vill att saker ska funka. Och de här 20 liksom, de här sagolika upplevelserna då, som vi pratade om lite tidigare. Mm. De kommer ju också då och då. Och då blir det också svårt att se. Jag blir
väldigt ledsen när jag hör det här. Jag tycker att det är så sorgligt. Jag hoppas ju att man kan ta sig ur det. Men det jag vet ju också att det är, om man nu sitter i en situation där man kanske har barn med en person och det ena och det tredje, så kanske det är svårt liksom.
För att det är ju också så att säga att du har skaffat familj med en narcissist, då kommer du ju behöva leva med den där narcissisten resten av ditt liv ändå, så att säga.
Mm.
Hur tacklar man det?
Dels acceptera det här, kapitulera inför. Du kommer aldrig få den här personen att förstå dig. Du kommer aldrig få den här personen att vara liksom nyfiken på din version av liksom en konflikt eller. Och det som är också att du måste hålla dig till den personen väldigt för sakligt.
Mm.
Om vi säger att du, och jag tänker att nu pratar jag om man separerar. Mm. Om man lever kvar i en relation. Det blir svårt. Det skulle inte jag rekommendera att göra faktiskt.
Jag hoppas att den här personen som nu ställer den här frågan, att den inte är tillsammans med en narcissist.
Ja, fast jag tycker så här, Anissa, att egentligen är det jäkligt ointressant om hon är det. Alltså det som jag tycker hon ska fråga sig, det är så här. Är min partner nyfiken på hur jag upplever en situation?
Mm.
Är han intresserad av min upplevelse av saker? Får jag äga mina egna känslor? Får jag bli sedd? Får jag bli bekräftad? Når du fram till honom? Och hon skriver att han är kärleksfull. Men det tycker inte jag. Det vill man ju veta mer om hur, på vilket sätt är han kärleksfull. Ja, kommer han med en kopp te? Och
bara, ja, exakt. Nu känns det lite som hon letar efter det.
Jag älskar att hans vänner har börjat frågasätta det. Men om det kan man ju bara säga för lyssnarna, om de har en vän som de känner far illa i ett förhållande, så är det lite, man får vara lite smart. Så liksom, blir det liksom att man konfronterar och säger, ja, din kille eller tjej, alltså, det är så lätt att personen i fråga går in i någon liksom försvarsposition. Mm. De kanske inte har hunnit ut själva. Jag vill, tycker man kan säga, eller en bra ingång är att säga så här, jag som vän, jag, det känns inte bra att se det här. Mm. Det känns inte bra att se hur du blir behandlad och kan jag hjälpa dig på något sätt?
Mm.
Eller kan man säga, kan jag få berätta det här utan att du hamnar i försvar? Men jag tycker att du tar illa i ditt förhållande.
Jättebra. Så att man tar det lite lugnt. Och så mm. att det inte blir som att man måste hamna i försvarställning, för den känner man ju till.
Semestern är bra, för då får man också syn på förhoppningsvis andra par och hur de fungerar. Och det finns mm. lite vittnen och sådär. Så jag tror utställning för att tänka att som man är så jobbig för par, så tror jag att man kan också komma ur med en hel del öppna ögon när mm. man får...
Ja. Nej, men jag håller med. Men semestern kan ju också vara å andra sidan, åt andra hållet, också jättejobbigt när man ska sitta och titta på folks semester Instagram där alla är så perfekta och man sitter undrar vad man själv ja. Lever i på så här, rottjul eller hamsterhjul eller vad det nu heter.
Ja, jag vet.
Om du fattar
väl. Det är därför det är den där grejen är bra, när man ska ta bild.
Ja, ja, Be Real som jag pratade om förra veckan. Ja, den är så jävla realistisk att man blir typ rädd. Nu, alltså jag skulle kunna fortsätta prata om det här i en evighet, men nu måste vi börja avrunda här. Men Maja, tack så sjukt mycket. Vi kommer ju fortsätta att ha kontakt med dig och att du ska fortsätta vara med i våra poddar och prata om de här otroligt intressanta sakerna som du kan så mycket om.
Ja, mysigt. Men du hörs snart hemma.
Tack snälla.
Puss, puss.
Hej, hej. If you're seeing things running through your head, who can you call?
Det här var ju så bra, så jävla intressant tycker jag.
Ja.
Gud vad man vill liksom så här in och hålla på och nästla runt och veta hur saker och ting fungerar och vad liksom, vad man själv är för personlighetstyp och vilka liksom snaror och fällor man går i och hur man ska vara och hur man inte ska vara och hej och hår och ena med det tredje. Ja,
man går ju i många fällor fattar man ju i alla fall. Alltså just det där, alltså, även fast det inte är narcissist så vet man ju att det finns bättre sätt att prata på än vad man själv gör ibland. Men,
alltså för absolut.
Att få fram rätt
absolut. Saker. Det var jävligt intressant för idag i Huffington Post tror jag så en av de mest så här, klickade artiklarna var en artikel om 10 pars bästa råd som de har fått efter 10 år i parterapi. Den var ju så här, den gick man ju direkt på. Bara så här, vad var de här bästa råden liksom?
Ja. Vad var det då?
Jag tror att framförallt det första var, och det var en grej som jag själv liksom upptäckte när jag var i parterapi, var den här med att man alltså det är på riktigt så att du måste lyssna på den andra. Nu tror folk att jag är dum i huvudet som säger så, men man gör ju inte det. När man står där och bråkar, det enda man hör är ju vad man själv är arg om. Man hör ju inte vad den andra säger.
Nej, men det jag tycker män alltid säger det. Alltså de är ju arga på det man själv säger att man är arg på, för de har inga egna argument.
Nej, men, då var, men man fick ju lära sig en grej som var så sjukt viktig, kommer jag ihåg när jag gjorde det där. Var ju så här att när den andra står där och är arg, då ska man liksom lyssna på riktigt på vad den säger. Och så ska man ta det som man tror var det viktigaste. Och så ska man återupprepa det och säga så här, jag tror att jag vet varför du är arg på mig, för det är det här. Och då har man liksom konfirmerat att man hörde vad den sa och där. Och då kan den öppna upp för att man själv får säga sin sak.
Ja, nej man måste bli bättre, det hör jag direkt.
Ja. Men nu kan man bli det genom att lyssna på oss och lyssna på Maja.
Ja, exakt. Mm. Perfekt.
Men du, jag skulle berätta om vad jag då har legat och tittat på här på min halvplupp wifi när liksom nätverket så kommer och går. Nej, men den här är så bra. Jag kan inte förstå hur jag missat den faktiskt.
Mm.
En serie som heter på engelska Unforgotten. Den har nog faktiskt varit lite större i Sverige än vad den har varit i USA för att den är engelsk. These cases where people pretend to be one thing. Half a century and then turn out to be something else. I wonder if they still love him. Alltså Issa, detta är en guldgruva. Saknad, aldrig glömd. Den ligger på C-more nu. Och jag tror att den ligger på SVT också.
Unforgotten.
Ja, saknad, aldrig glömd. Och det är cold cases och det är liksom ett case per säsong. Jag har ju liksom svarta påsar under ögonen för att jag liksom har legat uppe hela nätterna och bara bingeat. Den är otroligt bra. Det handlar om en brittisk kriminalkommissarie, en kvinna som man också gillar så jäkla mycket. För hon är så här helt, hon är så superalldaglig. Fast nu såg jag att hon var faktiskt med i brittiska L, tror jag. För att hon har blivit liksom som en stjärna av den här.
Nej, men den här tjejen är jättekänd i England. Jag har sett henne på flera serier.
Ja, men hon ser väldigt basic ut. Mm. Och är en otroligt härlig kriminalkommissarie. Hade jag liksom varit med om någonting så är det här personen jag hade velat skulle komma och hjälpa mig och lösa fallet. Liksom. Hon har då ett team och de reder ut gamla fall. Och men den är helt briljant faktiskt. I också det här som vi har pratat om förut, hur bra britterna är på att göra sånt här.
Ja.
Cassie Stewart has worked with her partner Sunil Khan for 5 years, and the police unit that they work with is facing probably one of the most interesting cases they've ever been involved with before, although it doesn't seem it to begin with.
The focus is very much on the story and the story of this cold case, and also, you know, what happened to people who have lived with a lie for nearly half a century. And so the show is very much about, you know, what happens when you get that knock on the door and in what manner the skeletons fall out of the cupboard.
It asks the viewer to imagine how they would survive a life when it's, if it's discovered that it was built on a lie. Oh, it just keeps layering on, and the idea that you, with a story, you peel things back. But with this, it feels like it just keeps piling on, so it gets more and more complicated.
What it's primarily about is family, right down to the police strands as well, because that's kind of like a family, and she's got her own family that she goes home to with all its complexity. But actually, all of the other four stories, the reason what's happening to them is important is because it threatens the stability, the sanctity of their family unit.
De är liksom helt otroliga. Nu är jag på säsong 2 och det är så här allt från miljön till språket till så här blickarna, hur de, ja men allting, hur de porträtterar alltihopa. Den är skitbra.
Gud vad härligt alltså. Mm.
Och det är liksom så här läskiga, jobbiga grejer som hänt i de här fallen och så. Men det är inte den där superångesttyngden som man kan få när det är så här mordgrejer och så.
Nej. Det är spännande och det är så, engelska kriminalserier. Finns det något bättre att titta på sommaren?
Nej, det är skitbra. Jag älskar det verkligen.
Ja, vad kul. Vilket bra tips. Bra. Mm. Nu åker jag ju hem i veckan så att nu kommer jag börja titta på lite.
Ja, men vad är det som har hänt? Det här var ju oväntat för ni skulle ju stanna kvar. Ni har bara varit där några dagar.
Nej, vi har väl varit här i 10 dagar eller något i alla fall, va? Eller?
Men just det, efter Grekland så var det 2 vilda fester. Och sen har det varit kanske en lugn vecka.
Vilda fester. Vilda musen.
En lugn vecka.
Ja, men hur som helst så vill barnen åka hem. Och Filip vill åka hem. Och alla tycker att det är tråkigt. Och, ja, jag vet inte vad det är. Men, och Selma är ju inte här. För hon är ju hemma i Stockholm och hos farmor och farfar. Och sen så åker hon till Gotland på torsdag. Så henne kommer jag väl inte se förrän nästa vecka ändå. Men det är också konstigt när man plötsligt är 3 barn istället för 4.
Mm.
Jag längtar efter henne jättemycket.
Ja, det är väl klart. Ja, men då är det skönt. Och det här var ju så jäkla sjukt kul för mig. För det betyder att vi kommer träffas innan vi drar hem.
Precis.
Det glädjer mig något otroligt.
Ja.
För jag åker ju hem på söndag. Jag har ju bara några dagar kvar här.
Ja.
Du vet att jag har bokat om min resa. Jag var tvungen att åka 2 dagar tidigare.
Jaha, varför då?
Nej, men jag skulle ju åka på tisdag. Men jag var alldeles för bekväm. För att då var det en 8:00 flight. Och så fick jag text av någon kompis som åkte den förra veckan. Som sa att det var sån jävla kaos nu igen. Särskilt de där morgonflighterna.
Ja.
Och så att då hade hon varit tvungen att åka hemifrån vid 4. Och jag bara, det gör jag inte. För då gick det 12:00 på söndag. Så jag förlorar egentligen bara 1 dag. Och så får jag liksom åka så här vanlig, härlig tid. Jag behöver inte åka någon morgonuggla.
Nej, det är inte samma sak som nattugglan.
Men... Nej, det är det inte. Men det är jättejobbigt att gå upp 4 på natten. Så.
Ja, det är vi är inte 14 på Park Hotel längre.
Nej, men så nu blir det så jävla härligt att vi hinner ses och våra barn hinner ses. Mm. Och vi får kramas.
Mm. Ja, det är perfekt. Men du, ska vi köra ett snabbt beauty då?
Jag tycker så här, om du ska köra någon beauty, då är det någonting så här, alltså det är så här, åk till akademikliniken, betala 200 000, lyft hela facet efter den här sommaren.
Ja, det.
Det är veckans beauty.
Jag använd botox och fillers så mycket som ni bara kan.
Ja, alltså så här, Recover från sommaren 2022, det är liksom ja. In på en klinik.
Nej, men jag har faktiskt en som jag tycker är bra, och det är ju det här vårt favoritmärke som finns på Kicks, ju It Cosmetics, du vet det där.
Mm. Mm. Gud som vi älskar ja. It Cosmetics.
De har en så här cleanser, för det tycker jag alltid är svårt att hitta, som heter Bye Bye Makeup.
Fantastiskt.
Och den finns på Kicks, och den är blir liksom, den är, känns smörig och härlig och tar bort allt så utan några problem.
Men man ska inte heller glömma att It Cosmetics är ett jättestort märke, otroligt beprövat, jävligt bra prisklass också. Ja. Väl värd pengarna.
Man sminkar sig, eller jag sminkar mig mer på sommaren i alla fall. Så att man behöver en bra cleanser då, så att man inte använder yes diskmedel i ansiktet.
Nej, men jag är ju typ på handtvålen nu, för att jag glömde ta med mig cleansern, och jag orkar inte gå ner till mammas badrum.
Nej, men det är ju det, att man på sommaren så är det ju plötsligt så här på landställ, fan jag glömde den där, eller ja. Man känner sig inte riktigt på topp, helt klart.
Nej. Ja, men och jag ska ner här och ta mitt vanliga klockan 5 glas.
Ja, jag ska ju börja göra ordning chips och dippen, för
ja, det är fotboll. Ja, men nu är det så här 4 dagar kvar. Man kan inte avsluta den här liksom,
nej, nu kör
rutinen
vi på.
Man har kört.
Nu kör vi på. Det är chips och popcorn och dippar och alla möjliga saker.
In i kaklet.
Men det kommer bli bättre med det. Jag ska börja på simhoppsträning i höst.
Ju. Det här är så spännande. För det här gör ju min andra bästis Martina. Så det ska bli så sjukt kul att ni ska göra samma.
Ja.
Båda ni är ju så här vinnarskallar också. Det skulle vara ganska jobbigt om ni var på samma lag. För det skulle typ kunna bli bråk.
Ja, nej men och jag tänker för mig att det kan vara bra liksom. För det blir både adrenalin, för det är läskigt. Och så är det tydligen jättebra träning. Mm. Och sen så, ja, det finns många saker. Mm. Och att man måste utmana sig själv. Och liksom, ja, det blir liksom en ny hobby.
Du måste ha badmössa, för du vet hur mycket håret förstörs när man håller på med så här grejer i pool hela
tiden. Ja.
Sjukt spännande, så kul. Ja. Och kanske blir lite så roliga klipp från badhuset också, Lars. Det är jättehärligt med ljudet på badhuset.
När jag ska göra min första. Ja. Alltså förstår du vad läskigt det är att stå på ett och göra sån här, du bara åka ner. Alltså jag förstår inte hur det ska gå till, men det ska bli spännande.
Underbart. Tills ni hör oss igen nästa vecka hittar ni oss på Instagram som This is 40 Pod.
Ja, och jag heter Isabel Mofrini.
Och jag heter Karin Bastin.
Puss, puss.
Hej då. And nothing gets me down. You got it tough. I've seen the toughest around. And I know. Baby, just how you.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.